Den AI, om vi börjar med den AI som finns nu, tänker mig att det kommer ha ungefär lika stora effekter på oss som att internet kom. Och internet har vi verkligen skapat ett samhälle som är helt beroende av. Jag vet inte hur vi skulle göra den här intervjun, gör vi på internet, jag gör mitt arbete på internet. Jag vet inte hur vi skulle klara oss utan det. Och det är inte så länge sedan som det uppfanns.
Det här säger Pontus Strimling. Han jobbar som forskningsledare på Institutet för framtidsstudier i Sverige och forskar i hur AI påverkar oss och vårt samhälle. Och så är han min gäst här i Nyhetspodden idag. Och ja, enligt Pontus kan artificiell intelligens, alltså AI, få en lika stor inverkan på oss som internet har haft. Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag Pontus Strimling. Vart är AI på väg? Hur formar det vårt samhälle i framtiden? Och behöver vi verkligen vara oroliga för att AI tar över världen någon vacker dag? Vad tänker du på när du tänker på AI? Jag tänker i alla fall först och främst på det som heter stora språkmodeller, alltså chatbottar som ChatGPT, som du kan diskutera med, ställa frågor åt och få svar av. Och jag kan ingenting annat än att erkänna att jag använder mig av ett sånt här verktyg så gott som varje dag. För det här poddavsnittet har jag till exempel använt AI för att transkribera intervju med Pontus, jag har använt mig av AI för att bygga upp ett manus och jag har använt AI för att skriva en rubrik till det här avsnittet. Så AI har helt klart format mig och min vardag, men Pontus Strimling, forskningsledare på Institutet för framtidsstudier, hur har AI format oss och internet?
Ja, men de här rekommendationssystemen som finns överallt och vilken reklam som kommer upp och så. Du kanske inte har märkt det, men de har uppdaterats till att använda de nya AI-systemen. Det är den första omformningen av internet som kanske inte känns så genombrytande men som verkligen har gått fort. Det vi ser nu är att det som varit själva hjärtat i internet, nämligen sökmotorerna, börjar sakta ersättas, i viss grad i alla fall, av stora språkmodeller. Och det kommer tids nog att förvandla internet mer radikalt. Så internet har bestått av massa olika sidor, men en hel del av dem har handlat om att jag lägger upp den här grejen inte för att jag är intresserad av att någon vet den, utan för att jag vet att det finns människor som vill veta det här, och då kommer de till min sida och då ser de reklamen. Om du söker så här 10 roliga ställen att besöka när man kommer till Stockholm, finns det massa hemsidor som har lagt upp det och som inte egentligen. Det är inte Stockholms turistbyrå, de har inget eget ärende av att marknadsföra Stockholm. De vet bara att folk kommer söka på det här och så kommer de in till dem och har reklam. Och den typen av sidor har jag svårt att se hur de ska överleva i den här revolutionen. För nu frågar jag istället ChatGPT vad jag ska göra i Stockholm. Och då går den till alla de sidorna, men deras reklam, de får inga reklamintäkter för eller någonting. Så då kommer internet i mycket högre grad bestå av information som är lagd upp för att någon vill att den ska finnas där ute. Rapporter från myndigheter, företag lägger upp liksom information om vad man kan köpa från dem och liknande. Det kommer vara en radikal omskiftning. Samtidigt som AI gör det lättare att lägga upp saker på internet. Du kan skapa en hemsida helt utan att kunna koda nu. Och du kan göra det väldigt fort genom att bara beskriva vad du vill ha. Det är lätt att få ut information på internet nu med hjälp av AI. Men AI gör också att incitamentet till att lägga ut den förändras.
Mm, jag vet inte om det är i skämt syfte eller om på riktigt folk har varit oroliga för att AI kommer att ta över världen i något skede. Men det som länge har sagts är det att det som räddar mänskligheten från att tas över av AI är det faktum att vi människor, vi har känslor, vi följer etik, vi har en moral som vi följer, vilket AI inte har. Men hur länge stämmer det här, Pontus?
Alltså, så först ska jag säga att det är definitivt på allvar som människor säger att de är rädda för att AI ska ta över världen. Och många av dem är liksom högt framstående AI-utvecklare som är väldigt rädda. Jag personligen är fortfarande lite skeptisk, men det är verkligen mycket intelligenta människor som är mycket oroliga. Men att ha känslor, att ha faktiska värderingar, det är svårt att se hur man ens kan tänka att AI kan ha det. Så där tycker jag att det finns en extremt tydlig distinktion mellan AI och människor i att vi Ja, men jag bad en språkmodell att gå igenom en artikel nyligen som jag har gjort. Och då avslutade de att skriva, jag tyckte det här var spännande, jag ser fram emot att se den publicerad. Och det vet jag, det är en lögn. Den kan inte se fram emot saker. Den har inget belöningssystem. Den har ingen känsla av att åh, det där kommer bli roligt när jag gör det sen. Den har ingen känsla för roligt. Den har inga mål på det sättet. Den bara imiterar som den har blivit tränad till. Huruvida den distinktionen räddar oss från att AI tar över, det vet jag inte. Jag vet inte hur AI skulle ta över heller.
Ja, det här med moral och normer som AI då ska sakna, det tycker jag är lite intressant. Pontus har själv varit med och gjort en forskning om just det här, alltså vilka normer och vilken moral AI har jämfört med oss människor. Enligt Pontus så är AI ganska bra på att gissa vilka normer kring till exempel homosexualitet och abort som finns i olika länder. Och det är främst för att de stora språkmodellerna ju bygger på och är tränade med sånt material som finns runt om i världen. Men om det är så att AI kan gissa sig fram till hur vi reagerar eller vad vi tycker baserat på information som har matats åt de här språkmodellerna, går det då att mata in en massa data och innehåll med en viss sorts värderingar som sen kan börja styra hur vi tänker och känner utan att vi själva tänker på det, Pontus?
Ja, det gör det nog. Vi ser att människor använder AI för rådfrågor om saker. Och det kommer fler och fler undersökningar som visar att hur folk pratar har ändrats lite i akademiska sammanhang. Hur folk skriver har ändrats lite utifrån saker där AI har varit tydligare. Och vi kan också se saker som att om man ber en stor språkmodell skriva ett rekommendationsbrev. Så finns det en undersökning som visar att ifall rekommendationsbrevet är att om det är en kvinna som är rekommenderad eller om det är en man som är rekommenderad så använder AI olika språk i rekommendationsbrevet. Så det finns liksom underliggande grejer och det är en lätt sak att tänka sig att folk kommer att använda den till. Ja, nu är det någon som ber mig om en rekommendation här, jag ber AI bara skriva ihop något så kollar jag om det är bra. Och de som har tränat den nu har ju inte sökt efter de här biasen utan det har ju kommit bara av all den data som finns. Men det finns absolut möjlighet att det kan påverka oss. Hur mycket vet vi inte. Jag tror inte att den kan få oss att ändras. Alltså, om man matade den full med sig homofobi så tror jag inte att det skulle ändra vår syn på homoäktenskap radikalt. Inte de stora uttänkta grejerna. Men de här vardagliga småsakerna är mycket möjligt att den kan ändra.
Mm. Om vi sen tänker på den vanliga människans AI-användning som kanske dels obemärkt tar del av AI när man söker någonting på till exempel Google och dels sen ibland medvetet väljer att gå direkt till ChatGPT för att fråga saker. Finns här någonting vi behöver vara skeptiska till just nu?
Absolut. Så om vi börjar med det här första så finns det varje gång du blir rekommenderad saker på till exempel Netflix eller Spotify eller liknande så säger de att vi tror att du skulle gilla det här. Men de berättar inte vad det är de har optimerat. Och det finns tydliga tecken på att en av de saker som de har tagit in i beräkningen det är hur mycket det kostar för dem när du streamar. Så för Netflix är det billigare om du tittar på saker som Netflix har producerat. Så det är större chans att de tror att du ska gilla Netflix-grejer. För Spotify så är det billigare ifall de ger dig lite äldre låtar. Om de rekommenderar saker klassiker istället för det allra senaste för det betalar de mindre upphovsrätt för. Så vi är redan i en situation där vi har accepterat att de lägger in det men de säger inte det utan de säger bara det här är för dig. När det gäller den generativa AI som vi har nu så vet vi ännu inte hur mycket den kommer påverka. Det är ju, i grund och botten handlar det om att alla får en personlig assistent. Hur funkar ett samhälle där alla har en betjänt. Liksom. Vad kan ett sånt samhälle göra? Hur förändras vi? Vilka saker gör vi själva? Vilka gör vi inte? Det är stora frågor där vi bara har skrapat på ytan.
Är vi lite för blåögda? Tycker vi att det är lite för roligt fortfarande allting?
Ja, det beror på vilka vi säger att vi är. Det är definitivt så att beslutsfattare är för långsamma. Det finns många saker som är enkla att göra som vi har sett. Till exempel de där rekommendationssystemen. Det borde vara tillgänglig information åtminstone för beslutsfattare och forskare som vill titta på det. Vad de här rekommendationssystemen försökt optimera. Jag tycker till och med att det ska vara tillgängligt för alla. På samma sätt som när du köper matvaror så står det vilka ingredienserna är. Vilka saker som är i den. Så är det rimligt att de berättar vilka saker har de optimerat emot. Och precis som med matvaror så kommer inte andra kunna kopiera exakt det de har gjort bara för att de säger vilka saker som finns i. Det finns en process bakom, det finns vikter, massa sådana grejer. Men så vi vet. Och så att de plötsligt kan konkurrera med varandra och det kan komma en ny tjänst som säger vi bryr oss inte om hur mycket det kostar. Vi bryr oss bara om vad vi tror att du gillar. Vi har bara optimerat det så de kan konkurrera med det. Så det tycker jag är en självklar regel som vi borde haft sedan länge. Också saker som whistleblower protection för AI-utvecklare och liknande. Så att vi vet när det börjar bränna till. Men det rör sig lite långsamt.
Mm. No, men Pontus, du jobbar på ett ställe som heter Institutet för framtidsstudier. Så jag kan inte låta dig gå utan att tala lite om framtiden. Hur ser AI ut i framtiden om säg 10 år?
Men vi har pratat om rekommendationssystem och så har vi pratat om stora språkmodeller. Och det är ett tydligt kliv däremellan. Där vi tidigare skulle sagt att AI är bra på specifika grejer som den har tränats på. Där det finns mycket data. Och nu är istället, den är ganska bra på nästan vad som helst som har med kunskap att göra. Sätt ihop en rapport av nästan vad som helst så är den ganska bra på det. Vad kan man göra med den typen av grejer? Vilka jobb kan automatiseras, vilka kan inte, och det kommer vara spännande i sig. Kommer den ta ytterligare ett sånt kliv däremot? Och vi har inte hunnit reglera den utveckling vi har nu, utan vi får AI 3.0. Det tror jag vi ligger illa till. Inte så att den tar över världen, men alla nya tekniker kommer med massa problem. Och vi håller på att komma i en situation där problemen hopar sig i snabbare takt än vad samhället hinner hantera dem. Så vi behöver hitta ett sätt att bli snabbare på att svara som samhälle ifall den här utvecklingen ska fortsätta.
Och om vi sen då ser på samhälle, hur tror du att hur kommer AI att ha påverkat samhälle om 10 år?
Men minst så som internet har påverkat oss idag. Och då är det ju många saker som är svåra att förutsäga. Det var ingen som sa, okej, när alla människor har tillgång till all världens kunskap i en liten manik i deras ficka. Vad de kommer göra är att skicka olika kortfilmer på katter. Det är liksom inte grunden förutsägbart. Men vi försöker förbättra på det. Så vi försöker sätta ihop nu stora undersökningar där vi försöker förutsäga hur den här användningen kommer att sprida sig. Vad vi faktiskt kommer göra med möjligheten att ha en personlig assistent för alla. Men i nuläget vet vi inte. Det kommer vara lika stort som internet minst. Men vi vet inte exakt hur det ser ut.
Så det kan hända att AI Alexander hör av sig till AI Pontus i AI-nyhetspodden om 10 år och tittar tillbaka på den här intervjun.
Men inte långt ifrån det. Vi kan tänka oss att AI genererar frågor utifrån vad du tidigare varit intresserad av, och så är det en annan AI som genererar svar till de frågorna utifrån vilka artiklar jag har skrivit. Och då är det på något sätt lustigt att den använder språk som ju egentligen bara är till för människor istället för att ha ett direkt sätt att kommunicera mellan datamaskiner. En av de spännande utvecklingarna som jag ser fram emot att se är det skiftet i makt mellan datorer och människor som AI innebär. Så vi har levt ganska länge nu med att alla dataprogram är liksom, det är de som bestämmer. Så när jag får ett nytt IT-program, då måste jag lista ut hur jag ska manövrera, hur ska jag kommunicera med den här? Vilka knappar ska jag trycka på? Vad ska jag göra för att den ska göra vad jag vill? Den sätter gränserna. Och AI förvandlar det här så att istället så är det jag som berättar vad jag vill ha och den får lista ut hur man gör det. Vilket gör det lättare att använda för folk som inte har så mycket teknikvana, för äldre människor. Människor som inte är tekniskt kunniga kan plötsligt göra saker, för att det enda de behöver göra det är att säga jag vill att du gör det här, och så får den själv lista ut vilka knappar som ska tryckas på och liknande. Den typen av kommunikationsskifte när datorerna inte sätter ramarna utan vi sätter ramarna, ska bli väldigt spännande att se vad det har för effekter.
Så framtiden blir spännande?
Ja det tror jag.
Tack för det här, Pontus.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Pontus Strimling som är forskningsledare på Institutet för framtidsstudier i Sverige. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden med ett nytt ämne, det hittar du på Yle Arenan måndag till torsdag. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser så missar du inga avsnitt. För slutmixad dagens podd står Jonny Aspelin och Lukas Dahlström är producent.